Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Modeindustrin får många att drömma om att en dag utveckla ett eget klädmärke. Men på en marknad som kryllar av både stora och små konkurrenter, hur hittar du som nytt klädmärke en egen identitet och hur slår du in i modeklicken med dina nya designer?
I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur det är att starta och driva ett klädmärke. Modebranschen befinner sig i en förändring där både retail och hållbarhet är centrala frågor. Hur kan du som entreprenör som vill eller redan driver ett klädmärke resonera och agera kring det? Såklart har vi med oss en gäst som delar med sig av sina tips och tankar på temat.
Det är ju alldeles strax dags för semester, Veronica.
Ja, men verkligen, det är det. För min del är det bara typ någon vecka kvar att jobba och sen är det semestertider. Vilket känns härligt faktiskt.
Ja, du har ju redan flyttat poddstudion ner till Skåne.
Det har jag gjort. Jag har inget boende i Stockholm för att renovera lägenheten. Så då fick man vara lite kreativ och flytta kontor och poddstudio och alla ner till Skåne. Så det är härligt ändå. Det blir lite som så här försmak på semestern då.
Ja, det förstår jag. Kul att byta miljö.
Eller hur? Du är också ganska bra på att byta miljö under sommaren tycker jag.
Hur poddar vi sommar? Ska vi reda ut det lite kanske?
Ja, men precis. Vi kommer ju att släppa poddavsnitt hela sommaren. Så man behöver inte vara orolig på att man inte har någon sommarlyssning. Men däremot kanske det blir någon extra vecka mellan avsnitten. Några veckor. Men det kommer nya avsnitt hela sommaren. Och jag rekommenderar också att ta igen lite gamla om man inte har hunnit lyssna på dem. För så gör jag i alla fall väldigt mycket under sommaren. Att jag lyssnar i kapp på mycket poddar och sånt som jag kanske inte har hunnit lyssna på. Under det vanliga året, den vanliga tiden, ja, på året.
Det är perfekt att lägga in en poddlyssning på bryggan, på stranden eller på skogspromenaden.
Precis, och när man typ åker 6 timmar ner till Skåne är det också ett fantastiskt bra tillfälle att lyssna på podd.
Kommer avsnitten se likadana ut?
Ja, men i stort sett så håller vi ju samma format. Vi har slängt in lite boktips och lite poddtips från våra gäster som man kan få ta del av. Men annars så är det liksom samma typ av inspiration och man får tips och verktyg och sådär.
Det här är i alla fall det första avsnittet med boktips. Och vi kör väl igång?
Det gör vi.
Idag träffar vi designern och influencern Valeria Flalo som är grundare till klädmärket som även bär hennes namn, Valerie. Det är 12 år sedan bolaget startades och de har skapat sig en nisch av feminina kläder som också ska kännas kul. Vi undrar hur Valerie har arbetat fram nischen på hennes klädmärke och har hon behövt förändra sig något i sin identitet under åren som varumärket har funnits.
Idag finns klädmärket både på en egen e-handel, genom återförsäljare och har en egen fysisk butik i Moodgallerian. Hur tänker Valerie framåt med att kombinera den digitala och fysiska handeln? Hur tror hon egentligen att det kommer se ut om 5 år? Och vilka är Valeries bästa tips till dig som sitter hemma och drömmer om att ta fram en egen klädkollektion? Hej Valerie och välkommen till podden Bara Business. Vad roligt att ha dig här idag.
Tack, jättekul att få vara med.
För de som kanske inte känner till dig sen innan, kan inte du berätta vad det är för företag du driver?
Jo, jag driver just nu två olika företag. Det ena företaget är ju min klädbusiness och där är vi ett par stycken som är delägare. Och sen driver jag också mina sociala mediebolag. Där är det bara jag som är ägare av det bolaget. Så de två bolagen driver jag just nu. Men också har jag lite andra projekt i pipen som jag då inte kan gå in på just nu. Men som är igång.
Spännande. Får vi se vad det blir.
Ja, får vi se vad det blir.
Vi har ju tänkt att vi ska fokusera på ditt klädföretag idag.
Ja.
Och kan du berätta lite mer, vad är det för typ av kläder, vad har ni för nisch?
Alltså om man ska säga något väldigt liksom så här kort om just vad det är för nisch, så skulle jag nog säga att det är, alltså mitt fokus är kvinnliga, feminina kläder. Just av den anledningen att då när jag startade att det inte fanns någonting direkt i den stilen på den svenska marknaden. Och att jag själv saknade någonting lite mer kul, om du förstår vad jag menar, som var liksom ett varumärke. Så att liksom nischen är feminint och flärdfullt och ändå, men ändå liksom med en exklusiv touch. Och också viktigt liksom det här med kvaliteten för oss och produktionen och så. Det kan vi säkert komma in på lite senare. Men så att det liksom, om man ska bara kort och gott säga någonting, så är det liksom kvinnliga kläder, klänningar, liksom flärdfullt kul.
Härligt. Hur kom det sig att du startade det här klädmärket? Var det just att du såg den här luckan på marknaden, eller fanns det något annat driv kring från dig att just vilja ha ett klädmärke?
Så vi räknar ut att det är ungefär 12 år sedan vi startade klädmärket. Och jag är ju uppvuxen i en entreprenörsfamilj just inom mode. Så att jag har ju varit med länge i modebranschen på något sätt. Så det kändes väldigt naturligt för mig att både liksom plugga mode, jobba i modebranschen och liksom så här vara där från dag ett. Så att på något sätt så väcktes ju den, alltså nyfikenheten i att själv kunna få ha ett eget företag. I och med att jag såg mina föräldrar ha det och sådär. Så att jag startade ju av den anledningen, tror jag. Och sen såklart ett brinnande intresse för mode och kläder och kvaliteter och den liksom världen som det är.
Du nämner ju att det var naturligt för dig att ta vägen till mode då, och att du bland annat hade pluggat och mode och så. Mm. Har du jobbat inom mode lång tid innan också, eller hur lång tid tog det innan du startade just klädmärket på din egen resa?
Jo, alltså jag hade ju dels varit utomlands och jobbat. Jag har jobbat hos en kläddesigner i Paris också. Och sen har jag jobbat också i familjeföretag. Det blev liksom ändå så att jag halkade in där när jag kom hem sen. Och fick en post som ansvarig för försäljningen av Moschino Jeans för Skandinavien. Så då drog jag igång liksom det projektet och startade den liksom delen av försäljningen. Och där lärde jag mig otroligt mycket om försäljning just det här med att, alltså just mötet med kunden och deras behov och så. Och utifrån det så började jag ju då märka, det blev som en ofrivillig undersökning lite grann av vad folk verkligen vill ha och vad de behöver och vad de saknar. Utifrån det så startade jag då klädmärket Valerie tillsammans med min familj, alltså i samma bolag då. Och idag är det jag och min mamma och mina systrar som är liksom med i själva bolaget. Och min pappa är ju inte delaktig så på det sättet, utan det är liksom bara det är kvinnor, ett riktigt kvinnoföretag skulle jag säga. Familje- och kvinnoföretag.
Du var ju lite inne på vad er nisch var och så, men hur landade ni vad som skulle bli den här röda tråden genom då era kollektioner och utmärka era kläder?
Så jag kom ju då från det här familjeföretaget där vi jobbar mycket med så här franska exklusiva varumärken som YSL och det var Kenzo och alla de här varumärkena. Så att jag hade sett väldigt mycket så här flärdfullt mode redan när jag växte upp. Och jag tyckte att det var väldigt kul att se alla kvinnor klädde upp sig så när vi var utomlands. Men i Sverige så såg man inte det på samma sätt, utan det var mycket mer minimalistiskt och folk hade liksom inte riktigt det här. Alltså vi är ju lite olika från Sydfrankrike eller liksom någonting sånt. Men jag hade alltid väldigt kul när jag var där. Och jag kände liksom att min passion och mitt driv kom liksom mycket utifrån det här. Och kunna liksom påverka och göra folk glada och sådär. Och då startade väl den tanken i mig när jag träffade mycket kunder som sa, ja men åh, det är precis det vi saknar det här. Något lite mer kul, och man pratade om så här partytoppen, som egentligen är helt ett ord jag inte gillar att använda. Men att det fanns liksom inte någonstans, utan skulle man ha det någonting kul som man skulle ha till en fest eller så här, då fanns inte riktigt det någonstans säkert att hitta. Så sakta men säkert så börjar jag känna att ja, men det här är nog verkligen, det saknas på den svenska marknaden. Kul klädmärke.
Om det är någon som lyssnar som tänker att man ja, sitter och funderar på att starta ett klädmärke och vill göra det. Har du något tips hur man ska hitta sin identitet i företaget?
Ja, alltså det har jag ju. Jag skulle säga att det ser väldigt annorlunda ut idag för hur det gjorde för 12 år sedan. Man ska komma ihåg att det fanns inga sociala medier. Det fanns inte den tekniken som finns idag. Det fanns inte det sättet att nå ut till människor, utan det var på ett helt annat sätt. Så att på sätt och vis, så de tipsen jag hade är ju, alltså när jag startade, kanske inte de tipsen skulle ge idag om jag skulle starta ett varumärke idag. Men den enda saken som ändå liksom finns kvar från förr är väl det att det är så himla viktigt med en affärsidé. Alltså att ha en stark nisch. Eller alltså någonting som du känner att du drivs av. Liksom, varför ska jag göra det här? Varför behöver världen ett nytt klädmärke till exempel? Så att man alltid kan svara på den frågan. Så oavsett lite när man får den. Om det är direkt när man startar eller om det är 20 år senare. Så att, liksom, att tänka ut, varför vill jag göra det här? För att om man har tänk till där, då brukar det oftast gå bra. Sen är det så otroligt många andra parametrar som gör att du lyckas eller inte lyckas. Så, men idag så skulle jag säga att det är superviktigt med en affärsidé. Men det är lika viktigt att du skapar en gemenskap bland dina fans. Alltså bygga en fanbase för ditt varumärke. Det kan nästan vara viktigare faktiskt. Så att ja, en kombination av de två är viktigt.
Har ni känt att ni har behövt förändra mycket i er identitet under de här 12 åren?
Alltså jag tror själva liksom kvinnan som vi skapar plaggen till finns kvar. Och jag tror att identiteten är ganska lik. Det som jag upplever som största skillnaden är att tidigare var det väl mer att klädmärkena satte sig på något sätt över kunden och säger, jag ska tala om för dig vad du ska ha. Medan nu är det mer, vilket jag tycker är så otroligt mycket bättre, att det är kvinnorna mer som visar oss vad de vill ha genom sociala medier. Och vi får anpassa oss till det de vill ha. Och det tycker jag är faktiskt ett mycket trevligare sätt att sälja på. Så skulle jag nog säga att det ser ut.
Det låter som att ja, man får en mycket bättre relation med kunden på så sätt. Verkligen.
Ja, absolut. Och det blir mycket mer gemenskap i våra sociala medier kring det vi gör.
Hur arbetar ni med olika kollektioner? Hur ofta tar ni fram nya? Eller jobbar ni ens i kollektioner? Det kanske man inte heller alltid gör.
Vi håller på ändra det nu faktiskt. Vi har ju jobbat, jobbar vi i kollektionen mycket på grund av produktionen som den ser ut just nu. Vi äger inga egna fabriker. Vi kan inte styra produktionen på samma sätt som om vi hade till exempel ägt en egen fabrik. Då kanske man kan göra mer dropp och släpp och sådär som vissa jobbar i. Vi får med köpa in oss på en viss tid, då producerar de åt oss. Så att då får vi passa på att producera allt vi behöver. Sen så kan vi ju välja att släppa de här plaggen vid vissa tidpunkter som passar bra in. Så att vi jobbar i säsong, det gör vi absolut. Men vi håller på att se över ett nytt schema där vi kanske mer jobbar årsvis, så att vi inte kanske jobbar hela tiden med nya plagg. Man behöver kanske inte släppa så många nya plagg hela tiden, utan man kan ha, vi vill visa världen att man kan använda plagget länge, och då måste man också bygga varumärket utifrån det.
Du är ju inne lite och nosar på det här med hållbarhet som såklart är en viktig fråga för alla företag idag, men framförallt känns det som att modebranschen har väldigt höga krav på sig just kring hållbarhet.
Ja,
hur du säger att plaggen ska hålla länge, men hur mer jobbar ni med hållbarhet?
Vi jobbar väldigt, väldigt mycket med hållbarhet ska jag säga. Vi har egentligen gjort det från dag ett. Faktiskt till och med i början utan att veta om det skulle jag nog kunna beskriva det som. Men hur vi jobbar idag är dels val av tyg. Vi tittar väldigt mycket på vad det är för typ av tyger som vi jobbar i. Och försöker hitta plagg som är veganska och ekologiska, återvunna. Alltså man tittar väldigt mycket liksom på hur framställs det här tyget. Vart kommer tyget ifrån? Är det liksom långt att skicka det här tyget? Ja, det är otroligt mycket vi liksom tar ställning till när vi väljer tyg. Så bara där till exempel så har vi en väldigt hållbar miljöpolicy. Sen är det produktionen. Vart producerar vi? Då har vi valt att producera i Europa. Vilket är en ganska stor utmaning. Därför att Europa är ju då dyrare att tillverka i, vilket resulterar i kanske lite dyrare priser för kunden. Men jag brukar tänka så här att ett pris är ju baserat på kostnaden på att producera en produkt, säger vi då. Och är den produkten för billig, då betyder det att det är någon som har fått för lite betalt någonstans. Så att jag brukar alltid tänka att ja, men våra produkter kanske är lite dyrare, det är inte att vi tjänar mer pengar, utan det är att de är lite dyrare att ta fram helt enkelt. Så att vi tittar jättemycket på det och vi transporterar också på ett sätt som känns. Vi flyger inga tyger, vi kör lastbil och vi samlar ihop allting vi bara kan. Vi samåker med andra och i varje steg som vi jobbar i så försöker vi verkligen titta hållbart. Utifrån att vi är då ett litet företag.
Ja, men jag tycker det du säger just med prissättning, att man ska våga ta betalt om man också har dyrare produktion och faktiskt om man har gjort aktiva val i att produktionen är dyrare för man kanske har den närmare sig och så.
Ja.
Vi har pratat mycket om prissättning tidigare i podden och just att många tycker det är svårt att man vad man ska ta betalt och man vill såklart konkurrera. Men jag tycker det är en poäng där att man har ju faktiskt ett argument varför ens produkter i så fall är snäppet dyrare än andra.
Precis, så är det ju verkligen. Och det där kan vara väldigt svårt att förhålla sig till. Därför att många gånger tänker folk, ja men det är det för att ni ska tjäna mer pengar. Det är klart att man som bolag måste tjäna pengar. Men för mig är inte det, alltså det är ju inte den endast anledningen. Utan vi tar ju inte mer betalt än vi borde ta mer betalt. Så ska jag nog säga. Vi hade behövt ha högre marginaler. Men det måste också bli konkurrenskraftigt på marknaden.
Någonting, jag är ju inte så involverad i modebranschen på samma sätt som dig. Och någonting som jag alltid funderar är på hur man snappar upp de här trenderna som ska komma som klädmärke. Hur liksom hittar du inspirationen till nya kollektioner om du säger att man då tar fram en kollektion som kanske ska gälla om ett år eller om ett halvår? Hur vet man att man är rätt ute?
Jag tror att det gäller att vara lyhörd. Och liksom titta på hur kvinnor vill klä sig, hur de klär sig. Och sen så har man någon slags den här inre magkänslan av vad man känner. Alltså jag har liksom som att så här, jag brukar säga ibland att det ska man vara nästan synsk. Alltså att man ska känna, ja men det här kommer hålla i sig så här länge. Sen tror jag att det tar slut och då tror jag det övergår i detta. Det hänger väldigt mycket ihop med liksom det sociala samspelet i världen. Alltså på något konstigt sätt så gör det verkligen det. För att hur du klär dig, hur du lever, det hänger väldigt mycket ihop. Så nu till exempel har man ju då varit väldigt mycket hemma. Då anpassar ju sig modet till det. Man jobbar kanske hemifrån i någon så här skön tröja och tights och sådär. Och då har vi fått pusha väldigt mycket på tröjor. Vi har sått otroligt mycket tröjor. Men det är för att folk liksom så. Nu är det inga bröllop, nu är det liksom så. Men om man ska sen liksom hårdra det ner till något annat så är det ju också att vi går på mässor. Vilket man då inte gör just nu kanske. Men att man är ute och träffar tygleverantörer. Vi tittar mycket på liksom deras färgscheman. Och på mässorna där finns det då inspiration att få i form av liksom, det här är färgskalorna som gäller. Och det finns det ju bolag som sitter och förutspår mode och plockar fram stora manualer för oss designers. Och det här är det du ska jobba i. Och sen brukar jag utifrån det sen plocka det jag själv gillar och känna så här, känns det här rätt? Är det här rätt färg? Alltså, det är ju, alltså min färgskala är liksom i mitt DNA. Så där blir det allt enkelt. Så här, är det där vi? Eller är det där inte vi? Så. Men mycket påverkar. Det finns inte en sak som är så här är det. Liksom, utan det är utifrån vad man själv drivs av lite tror jag.
Återigen då, om man sitter där hemma och klurar på en idé om ett klädmärke. Har du något tips på vart man kan hitta inspiration för att visa eller vara säker på att man hänger med i trenderna? Är det att gå på de här mässorna eller finns det något annat smart ställe där man kan se nya trender eller kommande trender eller i alla fall få ett hum om vad som ska komma?
Ja, alltså jag känner som att det här med trender har ju mattats ut en del. Jag tror att trenden är där vi är, eller så. Där vi är idag liksom. Så ja, jag skulle säga att trenderna framöver till exempel kommer nog bli väldigt avslappnat mode, därför att vi kommer vistas i mer avslappnade miljöer, och jag tror att om man tänker så, då kommer man vara trendig. Träningstrenden till exempel har ju ökat extremt. Folk vill klä sig i träningskläder, de kanske vill träna och sen gå och jobba och gärna använda ungefär samma kläder liksom. Så att jag tror att vara lyhörd för omvärlden, då blir man också trendig.
Som vi var inne på lite tidigare så handlar det ju om, när man driver ett klädföretag, också om att bygga varumärke. Hur har ni byggt ett starkt varumärke parallellt med att ni har tagit fram fina kollektioner och härliga kläder?
Ja, alltså vi startade ju med det. Kläder och kollektioner och härliga kläder och inspirera. Och på den tiden så var det så sjukt. På den tiden får man säga. Då var det ju verkligen mycket det här att du skulle liksom nå fram till tidningsredaktörerna och att du skulle liksom, lära känna dem och de skulle hitta ditt varumärke och sådär. Idag kan du ju nästan göra allt det där själv. Vi jobbar ju otroligt mycket med sociala medier. Mitt sociala mediekonto, alltså mitt privata, och sen även med klädmärkes. Men mitt privata konto, där innehåller liksom lite allt möjligt. Och där tror jag att vi inspirerar människor mest. Och det är ju liksom på det sättet som vi når ut idag. Och även fans som vill låna. Dels folk som jobbar med sociala medier som kommer att låna plagg av oss. Men pressutlåningen sker ju mest till influencers.
Har du något tips där, återigen kanske till lite mindre bolag, något smart knep man kan göra i sociala medier som ni har märkt fungerar väldigt bra?
Det finns många olika saker man kan göra. Man kan ju, om man till exempel, det här är ju liksom mycket sånt här är väldigt nytt ännu fortfarande. Och man vet ju inte riktigt vad man ska göra. Man tänker att man sitter där med ett litet företag, man vill nå ut. Alltså det tar ju extremt lång tid att bygga upp sin egen kanal. Så är det ju verkligen. Och lite små bolag har det ju mycket, mycket svårare än någon annan. För då måste man ju trolla med knäna, för det finns oftast inte så mycket pengar. Men om man inte har så bråttom, för det ska man nog inte ha, då skulle jag börja bygga på ett eget konto ändå faktiskt. Samtidigt som jag når ut och liksom skriver till folk som har större konton och frågar om de är intresserade av att testa min produkt kanske, eller ja, om de på något sätt vill prata om den i sina kanaler. Men alltid tänka också så här, vilket många glömmer bort, den här win-win-situationen, att om du vill prata om den här så kanske jag kan göra det här för dig, eller alltså jag vet inte, man ska nog tänka lite så, därför att alltså så att man får upp ögonen för varandra, kanske samarbeta på något sätt, kanske om du är en har ett litet klädmärke, säger vi, så kanske man skulle höra av sig till mig eller någon annan och säga hej, vi är speciellt duktiga på t-shirtar. Vad säger som att, skulle du vilja designa en t-shirt tillsammans med oss? Och så hittar man liksom nya idéer för att växa. Därför att man växer aldrig själv helt, utan det gör man tillsammans. Så att nå ut, tänk till, tänk utanför boxen, försök att liksom bygga ditt varumärke med hjälp av andra, så kommer andra hjälpa dig tillbaka. Alltså så då blir det som en så här härlig cirkel där man hjälper varandra och det gynnar alla. Så att tänk utanför boxen och försöka nå ut.
Men jag tycker ändå det är ett bra tips att just så här fråga om hjälp och framförallt fråga vad du kan göra. För ofta kanske man ofta mejlar någon eller tar kontakt med någon och ber om en tjänst. Men man glömmer kanske lite bort vad man själv kan göra för dem. Och det kan ju vara något som gör att man sticker ut i. Vi säger att du får 50 mejl där alla frågar om du kan göra dem en tjänst. Men så är det ett av dem där man också säger något man själv kan ge. Så det tycker jag är ett bra tips.
Det är mitt absolut bästa tips. Aldrig tänka bara enkelspåret att jag behöver din hjälp. Utan precis det där. Jag tror det är så man sticker ut. Jag har alltid liksom uppfattat de mejlen som roligare och mer intressant. Och det har oftast blivit någonting.
En annan sak som man tänker på kanske när man tänker kläder och klädföretag och att man shoppar. Det är ju hur man ska tänka digitalt och fysiskt. Och just fysiskt med retail så känns det ju väldigt omdiskuterat med retail-döden och vad kommer hända med retail och så.
Ja.
Ni har ju en egen webbshop, men ni har också en egen fysisk butik i Mugallerian. Ni kanske har fler butiker till och med.
Nej, vi har en fysisk butik.
Hur har ni tänkt där, just det här fysiska kontra det digitala?
Jag tror att många startade ju på retail-tiden, många svenska varumärken som fortfarande finns kvar idag, och har liksom byggt hela sin verksamhet på retail. Så att vad jag märker nu är att väldigt många försöker gå över digitalt. Det kluriga med att gå över digitalt är att du då måste göra dig av med dina återförsäljare. Men vi försöker hitta någon väg nu där vi kan ha både och. Men ungefär halva vår omsättning står vi för själva nu. Och vi har byggt väldigt mycket i digitalt och jobbat mycket med vår egen e-handel och tänker oss snarare att butiken ska återspegla e-handeln och inte tvärtom. För tidigare var det så att e-handeln måste se ut som butiken, men nu är det mer att butiken måste se ut som e-handeln och att man måste hitta konkurrenskraftiga plagg som är enkla att sälja online. Som passar många och som är enkla att hitta sin storlek i. Och så. Vi anpassar väldigt mycket utifrån hur vi bygger kollektionen till e-handel.
Hur tror du det kommer se ut om 5 år?
Jag tror att det kommer finnas butiker. Men jag tror att det kommer vara att de kommer vara mycket som skyltfönster. Att man absolut kommer kunna handla i dem. Men jag tror att den stora delen av försäljningen kommer ligga i e-handeln. Och jag tror också att man kommer jobba vidare på mer enklare sätt att få varan hem till kunden. Att det kommer komma nya tjänster kring det. Eller jag hoppas i alla fall att det kommer komma nya tjänster kring att snabbt kunna leverera varan hem till kunden på ett lokalt sätt. Så att om någon är sugen på en startup så, och jag har skapat ett nytt företag så kan jag bara tipsa om att det behövs. Så, det finns ju bolag, men någon som är mer flexibel och kanske kan tänka mer snabbt. Kanske en app eller så. Så det tror jag kommer finnas. Jag har svårt att säga att allt kommer digitaliseras så att vi aldrig mer kommer ut på stan och shoppa. För att på något sätt tycker vi ändå om att göra det. Men jag tror på mycket liksom så här, i så fall gallerior eller så här, inte så mycket utspritt i området större områden utan mer samlat.
Hur tror du återförsäljarnas roll kommer förändras för er? Tror du de kan ta en ny roll mot vad de har idag om till exempel 5 år?
Ja, alltså jag tror att återförsäljare online som har multibrand shops. Jag vet inte hur det ska gå till. Därför att just nu konkurrerar de med priser. Och i och med att de gör det så konkurrerar de ju med varumärkena. Så att don't bite the hand that feeds you lite. De slår ju ut varumärkena med sina egna rabatter. Många gånger. Och då leder ju till att man inte vill sälja till den där kunden. För att man vill ju själv kunna tjäna pengar och ha sin omsättning och så vidare. Så att jag vet inte exakt hur det där kommer se ut framöver. Men jag tror däremot att varumärkenas egna sidor, alltså egna e-handlar, kommer bli bättre. Därför att, och det är ju möjligt att det kommer finnas någon sida där liksom, alltså att det är någon mer dropship-lösningar. Alltså mer en sån, den delen tror jag nog liksom, mer kommer öka.
Hur ser ni till att ni hela tiden är innovativa och utvecklas?
Ja, herregud. Det är en bra fråga. Nej, men vi försöker ju såklart hänga med hela tiden. Jobba mycket med att nå fram till folk via liksom e-handeln. Och det är bara, handlar ju bara om att vara relevant i det man skickar ut till folk. Och att folk blir intresserade av det du visar. Så jag tror att, liksom, att hänga med handlar om att vara relevant hela tiden. Att man inte tappa det. Varför gör jag det här? Varför vill jag skicka ut det här till dig just nu? Den frågan ska man ställa sig varje gång.
Är det någonting nytt som ni har testat senaste tiden? Just kring att, kanske mötet med kunden eller hur ni når ut?
Vi har testat några olika saker nu i och med att hela den här coronapandemin har eskalerat. Och vi har haft en hel del livestream shopping från både butiken men också planerar vi en hemifrån mig. Det har varit superlyckat verkligen. Jätteroligt att folk får interagera med oss och prata med oss och kanske prata med mig direkt. Eller liksom, ja, men alltså får lov att verkligen ta del av varumärket. Vi har jobbat mycket mer digitalt, alltså väldigt mycket mer med annonser på nätet och utan att vara spammiga då. Och sen jobba mycket med liksom enkelheten i liksom vart man hittar våra plagg. Mycket med länkar och så till vanlig webbshop och så. Men livestream-shoppingen är det liksom mer nya vi har lanserat som vi inte har jobbat med förut.
Roligt att höra att ni har testat det. Jag har sett lite olika företag som har gjort det och jag tänker att det borde vara väldigt effektivt sätt att just ha en dialog med kunderna och få dem att faktiskt ta lite action och shoppa och klicka hem något. För jag tänker att de blir lite sugen där när det händer live.
Ja, men så är det absolut. Och jag tror att den trenden kommer hålla i sig och jag hoppas att den verkligen håller i sig. Just för att det är väldigt trevligt och det är väldigt liksom skönt sätt att nå fram till en kund.
Om man då är i uppstarten av ett klädföretag eller klädmärke, vad behöver man veta om modebranschen för att lyckas slå sig in? För modebranschen kan ju kännas ganska som en liten skara människor som man måste bli en av dem för att kanske bli ett märke. Är det så eller?
Jag vet inte. Jag tror att det var nog mer så förut. Jag upplever som att jag hade ganska svårt att slå mig in liksom på i den där klicken eller vad man kan kalla det. Medan jag alltid såg, jag tyckte alltid att jag såg det som att alla andra verkade vara med i svängen eller liksom ha rätt kontakter eller liksom kände rätt människor och sådär. Det kan ju vara någonting man bara upplever själv. Men det finns ju någonting i det du säger att liksom måste man jobba på det sociala också för att skapa ett klädmärke. Många och nästan alla de jag såg som jag tyckte kändes som att de gjorde alla rätt enligt alla tidningar och så vidare. De finns ju inte kvar idag. Det finns ju inte, det kanske var liksom ett hett, liksom spännande, kul varumärke som hade en speciell produkt just då. Men jag tror att man inte ska oroa sig så mycket för det. Det är en ängslig bransch, modebranschen. Extremt ängslig. Och är det någon som säger att något är bra, ja då är det bra. Då funderar man inte så mycket mer sen. Men det viktiga är att skapa långsiktighet i det du gör. Och för att skapa långsiktighet så måste du ha ett ekonomiskt bärande företag. Vilket betyder att du också måste vara ganska kommersiell. Och inte för svårt nischad. För då når du ut i för få människor för att kunna klara din omsättning och så vidare. Så att jag tror inte man ska försöka att inte känna åh, här sitter jag och alla andra verkar känna varandra och de har rätt kontakter och det kan inte jag. Jag tror inte man ska vara så orolig för det, utan lägg tid istället på att jobba på din produkt. Sen kommer allting annat att ge sig.
Bra tips. Och jag tänker också lite det du sa tidigare med att man ska bygga ett eget community kring sitt klädmärke. Då kanske den här modeklicken inte blir lika viktig heller för man bygger sitt eget
du har din egen
community.
Klick då.
Precis.
Så att, och det är ju alltså, lite grann en observation som jag har gjort är ju att de flesta som lanserar nya varumärken, klädmärken, är ju influencers eller folk med stora följarskaror. Det är ju väldigt liksom, sällan man startar ett varumärke ur ingenstans utan att ha en stor följarskara idag. Så att jobba på sin följarskara, sin fanbase är superviktigt, men också att tänka lite ekonomi i det hela, för att du ligger ute med väldigt mycket pengar till en början och det tar dig tid att få igen pengar och det är ju inte alltid säkert att du får igen allt. Så att jag skulle säga att en god ekonomi och en bra idé och en stor fanbase är liksom, de där tre parametrarna är extremt viktiga.
Ja, man får inte glömma att tjäna pengar.
Nej, man får inte glömma att tjäna pengar. För många gånger tror man att man klarar det ändå, men det gör man inte. Utan man måste ha en buffert.
Ni har ju trots allt varit med på Stockholm Fashion Week när det var. Nu ställde de väl in senast. Och du har vunnit priser och så. Är det någonting du ändå upplevt har gett en skjuts för er?
Alltså jag tror att under den tiden som det var viktigt så gjorde det ju det ju. Och det var otroligt fint och härligt att få vinna priser och så. Och det är ju någonting som bekräftade det man gjorde. Men idag för mig det viktigaste priset eller så, det är att de som följer oss gillar det vi gör och köper våra produkter. Och då liksom spelar inte det någon roll så. För att det handlar mer om dag till dag det där. Hur mycket har vi sålt idag? Har vi gjort vår budget för dagen eller så? Men, och det gav ju mycket då. Men jag skulle säga att det har förändrats väldigt mycket.
Jag kan tycka att det är lite fint att kunderna är så viktiga idag. Och relationen med dem och att det har tagit över lite annat.
Den dagen det gick upp för mig var ju faktiskt en väldigt härlig dag. För då kände jag så här, nej, nu behöver jag inte sitta och oroa mig för att det inte var rätt eller att, ja, att inte känna rätt människor. Och det verkar precis det du pratade om, att det kändes som att alla kände rätt människor och så vidare. Jag oroar mig överhuvudtaget ingenting för det idag längre. För att jag känner rätt människor och det är mina kunder.
Vad har du för bolag som inspirerar dig själv?
Ja, alltså... Det är väldigt svårt, eftersom jag sa så har det hänt extremt mycket i våran bransch. Och just nu är det nog ganska tufft för alla klädbolag. Det finns nog ingen som inte känner av det som händer i vårt samhälle just nu. Vi hade det svårt redan innan den här pandemin kom. Och det förväntades ju många konkurser och så vidare. Så att jag skulle säga att de som finns kvar efter det här, de kommer jag inspirera mig ifrån. Alltså jag tror att det är alla jag känner som jobbar i min bransch, även de som man liksom känner till som är jättestora varumärken, så, som Isabel Morant eller något sånt där, alla sitter nu och klurar på hur de ska nå fram till sina kunder, och jag tror inte det är någon som har hittat receptet än faktiskt, för att det handlar om priset och produkten ska då vara hållbar, men det ska också vara priset som är rätt och så vidare och så där. Men de som tjänar mest pengar idag, det är ju egentligen de som inte gör rätt miljömässigt. Så att liksom, jag vill inte heller säga att jag skulle då se upp till dem. Men de tjänar jättemycket pengar och det går väldigt bra för dem. Medan mindre bolag som kanske tänker mer på miljö och sådär, går det inte riktigt lika bra för. Så jag har väldigt svårt att säga, men det här företaget gör alla rätt. Så här ska det gå till, liksom så. Utan mer... försöka tänka utifrån vad jag själv tror på kommer hända framöver och verkligen, verkligen jobba för det.
Det känns ju minst sagt som det är en väldigt spännande bransch att följa, och det känns ju som att det kommer bli kul att se vilka som gör rätt och vilka som är innovativa och hur den här branschen ser ut om till exempel 5 år.
Ja, men verkligen. För det kan ju också vara, vi har pratat mycket om det här, att går vi in i lågkonjunktur nu efter det här med mycket arbetslöshet och stora svårigheter, ja då kommer priserna bli ännu viktigare. Kommer man bry sig lika mycket om miljön då? Så det är mycket sånt där som vi tar med i hela vår produktion. Och lite grann det jag säger, det här att det låter som att man bara gör kläder, men för oss handlar det så mycket om omvärlden och allting som påverkar utifrån hur vi jobbar.
Har du något annat tips till någon som sitter och drömmer om att starta ett eget klädmärke eller ett klädföretag?
Ja, alltså jag tror det viktigaste är väl först att bara skaffa sig en utbildning inom den nischen inom kläder man vill jobba. Och sen jobba hos en designer. Det tror jag är liksom absolut viktigaste till att börja med. I alla fall att skaffa sig erfarenhet. För jag tror att hade jag lanserat mitt varumärke idag, då hade jag nu gjort liksom på ett annat sätt. Man hade liksom några år där man gjorde fel och man lärde sig. Idag skulle jag säga att vi liksom vet vad vi gör, vi vet vem vi är och så vidare. Det tar ju tid att bygga upp sin identitet. Och under tiden som man filar på sin idé, så tycker jag att man ska praktisera och jobba hos så många du bara kan. Jobba gratis, var där och praktisera. Alltså gör liksom... Det finns liksom ingen snabb väg in i, utan liksom skaffa dig erfarenhet. Jobba på ditt sociala mediekonto.
Det här avsnittet kommer ju släppas i sommar då många säkert har semester och förhoppningsvis ligger i solen och har det bra. Har du något boktips du vill dela med dig om?
Ja, alltså det där är ju roligt. Jag är ju trebarnsmamma. jag har verkligen lite tid att läsa. För ofta så handlar det om att man slocknar i soffan nu för tiden, eller man ligger och liksom Pinterest eller någon Instagram. Och så att, alltså, när läste jag sist? Jag minns inte. Jag läser ju bara mejl. Kanske någon kan ge mig tips. Nej, men alltså jag är ju en sån där person som handlar i Pocket Shop när jag ska åka på semester. Då tar jag en bok där och så läser jag den, och jag läser för att rensa hjärnan, för att jag har så extremt mycket intryck i min vardag. Så att då väljer jag, alltså då går jag in och så bara tittar jag så här, vad kan jag rensa min hjärna bäst? Och då är det oftast någon sån här skönlitterär härlig bok, kanske Denise Rudberg eller någonting sånt. Nej, men någonting som bara är skönt och avkopplande och där jag får drömma mig bort från ekonomi och strategier och så här. Så att jag,
men det tycker jag ändå är ett bra tips, för jag är verkligen så på kvällen innan jag ska gå och lägga mig, då läser jag en skönlitterär bok, för då vill jag bara slappna av, inte tänka jobb, inte tänka på någonting annat, och det är typ mitt bästa sätt för att somna och bara koppla bort. Så det är väl ett jättefint tips i semestertider, tycker jag.
Ja, det finns en bok som jag har hemma som jag köpte som jag inte har läst än, som jag verkligen vill läsa. Och det är boken om Michelle Obama. Den har jag inte läst än. Så den ligger där. Men det var ju några semestrar som blev inställda nu här. Så att, den skulle följt med då.
Har du något podcastavsnitt du vill tipsa om?
Ja, alltså det vill jag verkligen. Jag är ju också väldigt intresserad av hälsa och passionerad för att må bra. Jag tyckte att sommarpratet med Anders Hansen var väldigt intressant. Så att om man ska lyssna på ett, förutom den här podden då, så tycker jag att man ska lyssna på Anders Hansens sommarprat.
Vad har ni på gång annars då med företaget?
Jo, men det är liksom den här stora omstruktureringen som vi pratat om lite grann här. Vi kommer jobba mycket, med mycket, mycket färre produkter. Och liksom ytterligare smala ner det till som det viktigaste man behöver, essensen för varumärket. Vi ska inte fylla ut med massa saker som inte är vi, bara för att nå ut till en kund som vi hoppas ska köpa, utan det ska finnas en bra anledning till varför vi tar fram en produkt, så att det ska stötas och blötas och nötas ordentligt innan vi gör det, och fortsätta jobba med med hållbarheten och hållbara tyger framförallt, känner jag. Produktionen är hållbar och har varit under sen start. Men tygarna, där är det fortfarande svårt med vissa saker. Som vi har ju mycket palett och glitter så där, vissa tyger. Och det är väldigt svårt att få hållbart, för det är då metall. Väldigt nyfiken på att se om det kommer några nya produkter på marknaden som är hållbara inom den nischen. Så att det kommer bli stora arbetet. Digitaliseringen och hållbarheten är våra stora huvudpuckar.
Kul, det skulle bli väldigt roligt att följa er och se vart ni är om ett år och om flera år.
Jag tycker också det är väldigt spännande själv. Se vart det här bär en. Liksom.
Stort tack för att du gästade oss idag, Valerie. Det har varit så roligt att få prata med dig och höra dina tips och tankar om modebranschen och kläder och hållbarhet.
Tack för att jag fick komma hit.
Det var härligt att träffa Valerie och ha henne i poddstudion och prata mer med henne. Hon har ju drivit sitt bolag i 12 år, så hon har ju lärt sig massor inom branschen och varit med liksom på många svängar liksom i hur branschen har utvecklats och håller på att utvecklas. Så det var ett väldigt spännande samtal. Valerie pratade väldigt mycket om att skapa sig en community, och det är verkligen någonting som jag tar med mig från den här intervjun. Hon pratade om att man måste bygga sina egna fans, och det är verkligen någonting som har förändrats, just att istället för att klädmärken säger så här ska det vara, så är det liksom kunderna som styr väldigt mycket idag. Och därför behöver man ha liksom sin community som klädmärke. Så vill du starta ett klädföretag så ska man ju börja bygga sina sociala medier och det här communityt.
En annan sak som Valerie pratade om i intervjun också är ju det här med att höra av sig till personer, be om hjälp. Men fråga också vad du kan göra för dem. Att inte bara liksom ta utan också ge och fråga, kan jag bidra med någonting till dig för att hjälpa dig framåt samtidigt som du hjälper mig framåt.
Och sen så lyfter hon ju det här med just att hur handeln förändras, om man går mindre från att ha återförsäljare fysiskt och mer återförsäljare digitalt online. Så här finns det ju ett problem med sådana som har många varumärken, att de ofta sätter lägre priser eller har olika rabatter. Och det här gör ju att man konkurrerar med liksom den ursprungliga e-handeln. Så här, det här tyckte jag var lite spännande, för det här är ju faktiskt ett problem som säkert kommer bli ännu större liksom, desto mer vi går över till e-handel. Så här tänker jag att någon där hemma kanske kommer på någon smart idé eller någon smart typ av modell som gör att som kan lösa det här. För det verkar ju uppenbarligen vara ett problem. Och det vet jag att vi också hörde från Karin Söderlind som har grundat Dagmar för ett tag sedan. Att de var liksom exakt inne på samma sak. Att många återförsäljare online dumpar priserna, vilket är en utmaning för klädmärket i sig och sin egen e-handel.
Ja, det där tror jag är en svår nöt att knäcka. Men knäcker man den så har man ju kommit på något riktigt briljant.
Precis. Modebranschen är ju verkligen en spännande bransch som vi har pratat om, och det är ju mycket som förändras, inte bara i handeln utan även hållbarhet och vad det kommer för olika nya material. Så jag tyckte att när vi ska kolla på lite inspirationsbolag den här veckan, så istället för att kolla på ett annat klädmärke så tänkte jag att vi ska lyfta några bolag som har tagit fram innovativa material som man kan skapa kläder av.
Ett av de här bolagen som du har hittat, det heter Galley, och de odlar bomull i labb. Och det är ett brasilianskt bolag, men det är baserat i USA. Och istället för 180 dagar som det tar att ta fram liksom tyg utifrån odlad bomull, så tar det bara 18 dagar för dem att odla fram det här bomullet i labbet. Och det går också åt 80% mindre resurser när man odlar bomull i labb jämfört med om man ska odla det på bomullsfält. Så det här är ett riktigt spännande bolag att hålla ögonen på.
Ja, men det är en riktig vinst om man kommer på en bättre typ av bomull som de här verkar vara på väg att göra. Ett annat bolag är ett italienskt bolag som heter Orange Fiber, och de använder fibret i citrusfrukter och helt enkelt gör kläd eller tyg av det, vilket för mig låter helt sjukt men också så himla spännande. Och det här, då tar de ju tillvara på massa resurser som annars bara hade slängts.
Vi har också Lekara som jobbar med att ta fram läder, och istället för att använda sig av djur så har de mikroorganismer, så de får fram samma eller ett liknande material som läder, och det har samma liksom andas egenskaper som läder från djur. För oftast när man köper fejkläder så vet man att det blir som plast på huden. Det är inte så skönt att ha på sig. Det blir ganska varmt där under. Men de har lyckats ta fram med hjälp av mikroorganismer ett läder, fejkläder helt enkelt, som andas.
Det känns så himla bra tycker jag att, att det verkligen händer grejer på den här marknaden. För det vet jag ju är en stor utmaning för modebranschen. Och Dashiell som vi hade som gäst förra veckan hade ju fått in H&M Colab i sitt bolag. Och när vi träffade H&M Colab så sa ju de också det. Att det är mycket det som de letar efter är just nya innovativa material. För att det är en sån viktig del för hela branschen för att kunna liksom fortsätta med en hållbar modeindustri. Men om du då sitter där hemma och tänker att du ändå blir lite sugen på att starta ett klädmärke, så hittade vi en bra artikel från iSettle där de delade med sig av 7 steg för att ta fram ditt klädmärke. Så jag tänkte att vi kan ju gå igenom de här lite snabbt.
Ja, den här listan var ganska bra, och den börjar med att man ska sätta sina tankar på papper egentligen. Att man ska brainstorma lite, antingen med sig själv eller med en potentiell co-founder. Och ska man brainstorma ner lite, vem är ens ideala kund och hur mycket pengar kommer den vilja köpa kläder för, och framförallt hur ofta köper de kläder?
Sen handlar det ju om vilka kläder du ska sälja och ta ställning till det, och det är ju då vilka blir dina produkter, vilken typ av plagg och accessoarer är det faktiskt du ska sälja?
Ja, och sen ska du bestämma dig också för om du vill tillverka de här plaggen själv, om du vill designa dem eller tillverka dem själv, eller om du bara vill välja ut kläder från en annan leverantör som du kanske sen skräddarsyr lite hos ett tryckeri, till exempel t-shirtar, sweatshirts eller tote bags eller något sånt.
Sen handlar det ju om att få folk att börja prata om dig. Och där behöver man ju fråga sig själv, vad fångar dina kunders uppmärksamhet, och hur får man upp ögonen för dig? Och det här är väl lite det Valerie var inne på, att man måste börja bygga den här communityn.
Steg nummer 5 i den här listan, det är att få ordning på finanserna. Och det är kanske lite lätt där när man har sin idé och sin vision och bara kör på. Men man måste tänka på att man ska tjäna pengar för att kunna bygga en långsiktigt hållbar business.
Nästa steg är något som jag tycker är väldigt viktigt, som jag tror även många bolag som är igång kan tänka på. Ha koll på lagret. Vilka av dina produkter säljer bra, vilka säljer mindre bra, och ja, men anpassa liksom ditt lager efter det och se till att du alltid har koll på det här. För det är ju så frustrerande när man går in och vill köpa något och så är det slut i lager.
Det sista tipset, det är att bygga den bästa webbshoppen. Och här tänker man kanske mer på att det ska vara friktionsfritt och det ska vara lätt att handla. Man ska liksom inte haka upp sig, utan kunderna idag har kort tålamod och stöter dem på minsta lilla friktion, som en trasig produktbild eller en lite knölig betalningslösning, så kan man hoppa av. Så tänk på att det ska vara så smidigt som möjligt.
Det lät ju lätt som en plätt det här, eller hur Camilla?
Ja, det tycker jag. Det är nästan som man skulle testa själv.
Precis. Det har varit i vanlig ordning ett väldigt spännande avsnitt och vi får tacka Valerie för att hon gästade oss och delade med sig av alla sina bra tips.
Håll öronen öppna efter nästa avsnitt som kommer nästa vecka. Och fram till dess så kan ni följa oss på i Startup Story på Instagram. Och glöm inte att prenumerera på podden och gilla och lämna en kommentar.
Och tipsa gärna någon som du känner om podden. För vi har fått väldigt bra fina kommentarer om att folk har upptäckt podden. Och de har saknat en sån här podd. Så om du är någon som du tror saknar just bara business, så tipsa dem om den.
Så hörs vi om 2 veckor.
Ha en härlig sommar tills dess.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.